There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit YahooFinance.com, the number one financial destination, YahooFinance.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian? Har du fått det här coronaviruset eller?
Ja, jag tror att jag har blivit smittad nu faktiskt, till allas glädnad. Kanske det bara blir en Market Maker kvar.
Jag har bara druckit corona. Känns det som det mest uttjatade skämtet hittills faktiskt på Twitter. Så någon som var lite kul dock som sa att man ska köpa Lime, alltså CRM, svenska CRM-bolaget. För att det kommer ju folk vilja ha när man då ska ha corona sen också.
Ja, men det finns väl massor med bolag som kan spela om det här coronaviruset blir väldigt utbrett och väldigt många som sjuknar in och måste vara hemma. Det finns väldigt många bolag som kan få en väldigt fin kvartals- eller årsrapport framöver. Kan jag tänka mig.
Ja, men så är det. De som vi har sett så där spontant, det är ju de här ganska självklara grejerna. Till exempel bolag som säljer ansiktsmasker, skyddskläder och sånt har vi sett. Det var något bolag där det stack ju upp 76% på en dag och sånt i måndags. Så det har ju varit enorma rörelser i några sådana liksom väldigt tydliga case. Kan ju tillägga det för övrigt så folk vet. Vi spelar in på tisdagar som var det den 28 januari då, så vi vet ju inte vad som har hänt fram till på torsdagen när det släpps. Men det som kanske är då lite mer second level om man vill vara så, det är ju framförallt, tänker jag, att mycket det här med digital underhållning kan ju vara väldigt intressant. Till viss del även generellt mjukvarubolag. Mjukvarubolag har ju en fördel eller en moat i och med att man alltid betalar en månadskostnad. Så det spelar ingen roll hur många bilar folk beställer eller hur många stålbalkar bolag vill ha och producera, utan man måste ju bara betala på sin Fortnox-avgift eller vad man nu har för typ av mjukvara. Så de kommer ju fortsätta tjäna pengar. Det är inte så att man kommer behöva kunna säga upp dem bara för att man har några dagar utan production eller nedgång i ekonomin. Men framförallt vinnarna tror jag är kanske digital underhållning. Jag såg en tweet här nu att man såg att Tencents mobilspel Honor of Kings har sålt för närmare 2 miljarder yuan under en enda dag. Och det är helt enkelt så, i Kina nu har man ju liksom haft en liten lockdown. Man har ju förlängt den här, vad är det, nyårsledigheten och lite sånt. Så folk är ju, väldigt många är ju hemma för att då inte bli smittade. Och då är det inte så orimligt kanske att folk tittar mer på tv, streamar mer serier, filmer, spelar mer spel framförallt. Så att de här bolagen kan faktiskt ha en rätt intressant utveckling av det här. Lite en positiv engångseffekt. Kanske bara ska vara tydlig och tillägga att det är såklart fruktansvärt att folk insjuknar och dör. Så att inte någon tror att vi sitter här och gnider händerna åt det här. Men Men vår uppgift är ju inte att kommentera själva sjukdomen och så vidare, utan vi pratar ju om börsen faktiskt. Och du har väl lite spaningar om Netflix kanske, för de kom ju med rapporter ganska nyligen. Tidigt ut och rapportera.
Ja, eller spaning och spaning. Det var ju mest att man skulle kommentera. De missade ju sin forecast rätt drastiskt på amerikanska prenumeranter. Men de blåste iväg internationella prenumeranter.
Är du glad då?
Nej, jag äger ju inte Netflix, jag blev inte glad. Men jag tyckte det var intressant att hålla koll på i alla fall. Då kanske blåser iväg ännu mer nu när coronaviruset sprider sig, vad vet jag. Jag vet att det är många som lyssnar som äger Netflix eller gillar Netflix, det är därför jag tänkte att jag kunde ta upp det. Men Netflix har ju faktiskt näst högsta marknadsföringskostnaden någonsin nu. Jag vet inte om det är Linköping, men jag ser överallt på alla de geografiska platserna jag har varit på jorden de senaste 6 månaderna, så ser jag Netflix-reklam överallt. Och det visar sig i rapporten också, för ja, som sagt, näst högst någonsin ligger nu 16% av omsättningen.
Oj.
Det är ju rätt hög customer acquisition cost. Och sen om man tar hänsyn också till att, som vi pratade om förut, en del av det här kacken kommer ju också från kostnaden för content. Så att liksom, den sanna customer acquisition cost är ju ännu högre egentligen. Kanske ligger snarare uppemot 30%.
Måste ju bara ändå kommentera här för ovana lyssnare kanske, att när du säger kacken så menar jag alltså kack, CAC, precis som du sa då, customer acquisition cost, alltså kostnaden att värva en ny kund. Den är ju extremt viktig, den här typen av SaaS-bolag eller prenumerationsbolag. Vad kostar det egentligen att få en ny kund? Och sen är det ju också intressant att titta på hur länge behåller vi kunden och därmed hur mycket tjänar vi på den.
Exakt, så kontentan är helt enkelt, de har extremt höga marknadsföringskostnader just nu. Det som också var intressant med den här rapporten var att Netflix påpekade att det här kvartalet skulle vara peak negativt fritt kassaflöde. Alltså från och med nu skulle de vända och så skulle de börja närma sig positivt kassaflöde. Vilket är väldigt intressant, för det över tid kommer ju leda till expanderande marginaler. Och ännu längre fram i tiden kommer det leda till vinst, vilket Netflix kan behöva. Det är ju liksom lite så att egen content, det är ju en massiv fast kostnad. Du liksom satt, men genom att satsa hårt på den här tillväxten och framförallt förvärva många kunder, så kan man, kommer Netflix förhoppningsvis kunna sluta den här fasta kostnaden på en större volym. Och det är ju hela deras plan går ut nu, eller går ut nu på. Så jag tänker det är stor upfront-kostnad, men marginalerna kommer öka över tid.
Så är det, för att de behöver ju egentligen inte mer content bara för att man får mer kunder. Man behöver alltså inte producera mer för att man får mer kunder. Utan här är det ju verkligen en fast kostnad. Man måste lägga så här mycket på content och den måste vara ganska hög, den insatsen. Även för att köpa in innehåll förstås också, det är producerat. Men så där handlar det väldigt mycket om att få till en kritisk massa av kunder så att det här bär sig själv så att säga.
Absolut, och det som var intressant när man kollar på den här rapporten också, kolla lite på vad olika personer som sitter i management har sagt just om deras content. Och det här hade inte jag någon aning om innan. Det är att de inte sett någon särskild churn när de har tappat licensierad content. Alltså content de har köpt in, som till exempel Vänner eller The Office eller vilka serier de nu har tappat. Helt enkelt har tittare bara gått och tittat på något annat. Och det här tycker jag är väldigt intressant, för det visar ju att folk köper inte Netflix för att de vill se på liksom en viss film, utan folk ser på en viss film för att de har Netflix. Och det är i stort sett tvärtom vad alla andra streamingservice har, där du köper in en streamingservice för att kolla på en särskild film eller kolla på en särskild serie. Och jag tycker att det här skiftar makten otroligt till Netflix fördel. Helt enkelt, när du har kollat på en serie och är klar så börjar du på nästa serie. Och det gör ju att Netflix inte alls egentligen behöver bry sig om att ha de här serierna som dominerar rubrikerna. Du behöver inte ha en Mandalorian eller liknande, även fast de har haft Witcher nu som gått väldigt bra. Det enda de egentligen bryr sig om är att skapa de här tillräckligt bra serierna så folk stannar kvar. Bara genom att läsa den här rapporten och läsa lite kommentarer från management så har det här verkligen präntats in. Med det sagt så äger jag inte Netflix, men jag tyckte det var väldigt intressant i alla fall.
Jag reflekterar över det bara i veckan, just att hur stor skillnad det är på de olika plattformarna. Netflix, alltså, nu kollar inte jag så jättemycket på tv, jag hinner inte så mycket, så att jag hinner inte riktigt heller liksom, jag hinner inte se allt på Netflix, vilket gör att jag tycker att det finns alltid ett bra utbud. Det tyckte jag inte förut när jag hade mer tid att kolla på tv. Men poängen jag försöker komma till är att Netflix har ändå alltid bara stått och tickat pengar. För att jag vet att den är alltid go-to, där finns det alltid någonting att se. Medan HBO har ju, i Sverige i alla fall, i Norden, HBO Nordica är ju en fruktansvärt dålig app. Den är ju helt värdelös jämfört med Netflix. Men man betalar ändå för den bara för att man vill se specifika serier. Men där slår jag av och på just, okej, nu kommer en ny säsong av Billions, säger vi. Nu kommer en ny säsong av Silicon Valley. Ja, då slår jag igång min prenumeration, tittar på det som finns och sen stänger jag av den igen. Så den är ju extremt content-driven. Och HBO har ju generellt, om man ändå säger, har ju bättre eget content. Men å andra sidan blir det mycket mer beroende att okej, nu är det en ny säsong Game of Thrones, så är det jättemånga som slår igång sina konton igen. Så jag tycker faktiskt att Netflix har en annan typ av kraft verkligen. Jag tycker att ändå det är tydligt och är överlag en bättre upplevelse med hela appen och hur den funkar och sådär.
Exakt, och det är det som är så intressant också, att management faktiskt styr bolaget utifrån det här. De tänker inte att du och jag ska köpa Netflix, de tycker ju redan att vi har Netflix. Och jag kan inte tänka mig att något annat management för någon annan streamingtjänst tänker på samma sätt. Och det som sagt ger ett otroligt maktskifte till just den plattformen. Men det var en jäkla lång utläggning för lite coronavirus. Vad ska vi prata om i dagens avsnitt, Niklas?
Kan ju tilläggas för en som är nyfiken, Netflix är ju ett eget bolag som är noterad. Men HBO tror jag ägs av, vad heter de då? Time Warner eller Warner Media eller någonting i den stilen. Som i sin tur då köptes ganska nyligen av, för något år sedan va? Av AT&T som är noterat i USA. Så vill man ha HBO, även fast det är en minimal andel såklart då, av AT&T, så är det det bolaget man ska kika på.
Det är en fantastisk konsolidering där på amerikanska marknaden. Kapitalism i sitt esse. Finns det numera två bolag. Det är Disney och det är AT&T.
Precis, och Apple kanske också. Ja,
tre bolag på hela amerikanska börsen.
Men det är inte det vi ska prata om idag, utan vi kommer prata om en stor megatrend i form av green tech eller miljö, hållbara investeringar kanske man kan säga. Och vi kommer också prata om någonting som absolut inte är hållbart, nämligen tillverkningen av små plastfigurer. Men det är annars inte nostalgiskt och ett bolag som det börjar pratas mer om mer. Så det ska bli lite spännande att se vad folk tycker om det. Men nu kör vi igång. Då så, jag tänkte prata lite om Greta Tech, eller jag menar Green Tech. Fick jag till det?
Ja, det är superkul.
När man kollar på de här bolagen eller de här aktierna ska jag säga, så blir man ju dock lite synd att man inte kollar på det här för kanske ett år sedan, för det har ju gått otroligt bra för många av dem. Vi kan ändå dra lite bakgrund kanske här så man får lite perspektiv på att folk faktiskt bryr sig om det här. Tittar vi på World Economic Forums Global Risk Perception Survey för 2019-2020. I den här då surveyn, alltså undersökningen, så rankar man egentligen olika typer av globala risker och man rankar dem efter deras impact, det vill säga hur stor effekt kan de få. Exempel på något som kan få extremt stor effekt är såklart massförstörelsevapen, alltså atombomber och den typen av saker, ligger högt på impact, men kanske lägre då på den andra faktorn, nämligen likelihood, det vill säga hur troligt är det att det här kommer ske. Och då är ju såklart de största riskerna, det som är mest intressant, är att titta på de som har högt impact och likelihood. Och för första året någonsin då, så är faktiskt samtliga topp 5 risker risker som går under kategorin environmental risks. Det är alltså saker kopplade till olika former av miljöhot då. De fem är ju då climate action failure, det är biodiversity loss, natural disasters, human made environmental disasters och extreme weather. Alltså olika typer av klimatpåverkan framförallt egentligen då. Och såklart, en liten disclaimer här återigen, som jag sa lite om coronaviruset. Det är inte så att vi, ja, för det första är vi inte experter på det här, ska också tilläggas om vi nu ändå håller på med disclaimers. Men vi kan ju också nämna att det kan vara lite fult att prata att man ska kapitalisera på saker som är hemska. Men vårt jobb är ju liksom ekonomi, så att det är den biten vi kommer fokusera på. Det liksom, finns ju egentligen dock större, värre saker.
Tala för dig själv, fan, jag vill profitera på döende uggar och fan vet jag, jävligt hemska saker. Så länge man kan tjäna pengar, då är det lugnt. Men jag läste en rapport här en veckan från en geopolitiker som heter Ian Bremmer. Och nämnde han liksom de topp 10 sakerna som han och hans think tank hade utkik över för 2020, som han tyckte var största geopolitiska riskerna. Och då, på tal om green tech, då nämnde han det här politik versus ekonomi i klimatfrågan. Det här Greta-grejen kommer bli ännu större under 2020. Du kommer se det här anti-elite backlash. Troligtvis, som det ser ut nu, kanske vi till och med får en Bernie Sanders som går mot en Trump. Du kommer se ännu mer compliance i företag som ska rikta sig mot olika typer av miljökrav. Väldigt svåra krav att möta. Och det är ju värt att nämna att över en tredje av allt globalt kapital redan har ESG-mandat. Och det gör ju att biljoner dollar kräver redan exklusion från investeringar i bolag som inte möter klimatmål, och det här kan bli ännu större. Och utan tvekan kommer ju samhällspressen från just Greta-rörelsen att påverka företagen ännu mer. Och det som var jätteintressant, han såg att det var ännu större risk för att det ska bli någon typ av public unrest just på grund av miljön, vilket är, det är ju rätt intressant med tanke på liksom, det brukar bli public unrest för när det brukar vara någon politisk korruption eller liknande.
Och inflation som jag pratade om tidigare.
Exakt, och båda brukar väl ofta gå hand i hand.
Ja, vi får se. Jag kan tänka mig att man som vanligt överdriver allt effekten. Precis som nu är alla väldigt fokuserade på coronaviruset och tror att det ska vara världens undergång. Jag tror också att det är lätt kanske att fantasin skenar när man ser de här Fridays for Future och så vidare, så de marscherar och protesterar mot för klimatet och sådär. Så jag vet inte, men helt klart är det viktigt, och det är det jag vill komma till, att de här riskerna ligger ändå verkligen mitt framför ögonen på folk just nu och är väldigt fokuserade på dem. Och det kan ju vara väldigt positivt, och vi ska inte heller gå in på diskussioner kring liksom det här med klimat och så. Det finns så mycket starka känslor från folk där. Det vi kan konstatera för att den här typen av katastrofer, alltså det man får naturkatastrofer till exempel, kostade faktiskt det över 160 miljarder dollar år 2018. Det är mer än det dubbla jämfört med 10-årssnittet, så det är extremt kostsamt, även om vi bara nu ska vara väldigt hårt liksom ekonomiskt knutna till vår diskussion. Vi kan också tillräckligt med de australiska skogsbränderna som pågår just nu. De tros ju få en slutnota på någonstans runt 70 miljarder dollar. Så det är ju extremt stor påverkan. Det finns ju väldigt mycket som då väldigt mycket incitament ändå till att ta tag i de här sakerna. Och precis som du säger då också, så är det väldigt mycket kapital som riktas mot det här. Och faktiskt ändå ganska få bolag fortfarande som går att investera. Det är därför de har också gått väldigt starkt med bolagen. Det skapas ju faktiskt dels har det kommit mycket hållbara fonder och så vidare, men det har också skapats tematiska ETF-er. Den största tror och kännas är den här green tech ETF-en som heter First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF.
Just namn.
Härligt tungrullare.
Ska döpa mitt första barn till.
Tickern är QCLN. Och tittar man på institutionella investerare, du nämnde ju att en tredjedel av världens globala kapital har ESG-mandat. För på institutionella investerare i USA så har man över 6 biljoner dollar i AUM, alltså Asset Under Management, har ju bestämt sig för att undvika investeringar i specifikt fossila bränslen. Så det är en ganska stor grej då som har... Det är väl det som är mycket påverkat, det vi pratar om också, att energisektorn har blivit extremt liten på börsen just nu. De har ju blivit utbombade, de här bolagen, just för att ingen vill investera i dem. För några år sedan, det här jag sa att det var 6 biljoner dollar, så det är trillion dollars. För några år sedan var den siffran bara runt 50 miljarder dollar, så det är en enorm tillväxt.
Ja, vi såg ju bara för någon vecka sedan, eller två veckor sedan, var ju BlackRock som är världens största, vad heter det, money manager.
Ja, kapitalförvaltare.
Kapitalförvaltare, största AUM på planeten, så att de skulle gå mot mer sustainability och climate change. Så det om något kommer ju påverka.
Jag är lite kluven för det. Jag vet faktiskt inte hur pass mycket effekt hållbart investerande, som det heter, faktiskt påverkar. Jag i min erfarenhet tänker att det kanske inte spelar så stor roll, men det är klart att det ger incitament och gör att folk vill starta fler bolag och man har lättare att kapitalisera. Så det kanske är en bra grej ändå. Jag vet faktiskt inte om det har någon riktig effekt.
Jag tänker att tvärtom, att om du kör hållbart investerande som att du inte investerar i ohållbara bolag, gör det ju jättestor effekt.
Ja, nej, men det är säkert sant.
Utesluter till exempel oljebolagen och liknande.
Jag kan inte påstå att jag har funderat så mycket över, så därför jag säger att jag inte vet. 2018 så var ungefär en fjärdedel av USAs professionellt förvaltade kapital riktat mot specifikt sustainable assets. Just solenergi ska ju tilläggas, det är en av de förnybara källor som det investeras allra mest i också. Och ganska långt efter det ligger tvåan vindkraftverk, och liksom de andra källorna är i princip helt nollade då. Det investeras väldigt lite i det. Och det har nog att göra med att IPCC, det här samfundet eller det, lyft fram just solenergi och vindkraft som framtidsenergikällor, just för att de har så pass låg miljöpåverkan och faktiskt går att använda i princip överallt. Men de behöver också lagring för att kunna fungera dygnet runt. Så jag har faktiskt kikat på just lite ellagrings- och solcellscase. Känns det okej?
Okay? Oj, intressant. Jag tror det ska vara oljecase. Vad fan? Jag trodde vi skulle krossa kapitalismen genom att investera i olja.
Ja, men det har vi redan kört. Vi har pratat om energisektorn. Och jag vill i alla fall börja med det mest spännande case då, tycker jag. Och det är ju Solar Edge. Ticker SEDG. Har du hört talas om dem?
Ja, jag har faktiskt hört talas, men jag har inte läst närmare på dem innan du tog upp dem.
De är noterade på Nasdaq, med börsvärde på närmare 5 miljarder dollar, så det är inte jättestort egentligen i amerikanska mått mätt. Och som namnet antyder handlar det om solenergi, och framförallt, det här är ett typiskt hackar- och spadarbolag. Det handlar ju om utrustning kopplat till just solceller. Det är ju egentligen inte solceller man säljer. Och man har kunder runt om hela världen, och sitt huvudkontor har man i Israel av alla ställen. Grundades 2006, sedan några år tillbaka lönsamma, så det är kul. Och aktien har gjort en fenomenal resa, som jag nämnde tidigare, så många av de här bolagen har gått extremt bra. Senaste året är den upp 150%. Och då tänker man att okej, okay, då är det ju sanslöst dyrt, men det är faktiskt inte så himla blodigt som man kan tänka sig. P-talet ligger på 45 på rullande 12 månader. Alla de här siffrorna plockar vi från börsdata, så, och allt det ligger på rullande 12, för nu har inte Q4 kommit in för särskilt många av de här bolagen, kan jag tilläggas. PS ligger på 3,7, EV/EBIT 26. Så det är inte billigt, men det är heller inte uppåt väggarna så att säga, om man tror på stark tillväxt, och framförallt ett bolag som då är i den här megatrenden som många är intresserade av, och många köper blint får man ändå säga också. Hyfsade marginaler, 33% bruttomarginal, 8% vinstmarginal, tycker jag är jävligt bra med tanke på att det är ändå hårdvara man säljer. Det brukar vara betydligt svagare. Dessutom nettokassa, och ser väl okej överlag ut liksom, om man tittar på siffrorna. Men caset är ändå ganska tydligt. Det handlar ju framförallt om att man växt med snitt 33% per år de senaste 5 åren. Klasser som sagt hackar- och spadarföretag. Det är omvandlare, övervakningsutrustning, olika typer av hårdvaror som kan optimera inlagringen och så vidare och så vidare. Det är liksom allting som behövs runt omkring egentligen för att ta tillvara på de här på solen som skiner på solcellerna. Och jag vet ju för mig att du är ju riktigt sugen på Tesla, det gillar ju du. Och då kan ju du glädjas åt att man faktiskt har ett samarbete med Tesla kring just utrustning för solceller och lite annat tjafs. Så det är ett spännande bolag, tycker jag faktiskt. Och jag äger faktiskt lite aktier själv.
Oj, håsar upp dina egna bolag? Inte okej.
Som sagt, nu i måndags då, igår så gick ju det här bolaget ner 12%. Det var ju en rejäl sell-off här på grund av coronaviruset. Men idag har de stöttat upp 4-5%.
Och det hade varit perfekt tid att köpa.
Precis, det har varit ett riktigt bra dippköpartillfälle, för nu är den upp 4-5% idag. Men det ska tilläggas...
Jag vill ju också bara tillägga att jag är ju inte den här poddens Tesla-björn i alla fall.
I alla fall så är det ju så att en grejen med SolarEdge, de har en väldigt stark moat. Alltså de har ju i princip ett oligopol på den här utrustningen tillsammans med ett annat Nasdaq-listat bolag som heter Enphase med ticken ENPH. De har dock gått upp närmare 400% på ett år, så här kan vi förvänta oss lite saftigare prislapp eller då abnorm tillväxt kanske som motiverar. Börsvärdet här ligger på $3.6 miljarder, så det är lite mindre och även lönsamma. Dock är det så här, PE 86. För omsättningen betalar du 7 gånger omsättningen. EV EBIT ligger på 56. Och man kan ju då höfta till lite och säga att de är ungefär dubbelt så dyra som SolarEdge. Man har också nettokassa samt väldigt snarlika marginaler då. Så att man dominerar egentligen marknaden tillsammans med SolarEdge, men man får betala lite mer för Enphase. PEG-talet är dock positivt, ligger på 1,8. Och man vänder ganska nyligen till vinst, så det kanske inte är så konstigt då att vinsttillväxt ser imponerande ut just nu. Så här är liksom frågan, vilken typ av vinsttillväxt kan man ha i det här bolaget? Det blir lite svårare för man har lite mindre historik då. Men det är ändå intressant att kika på. Jag vet att jag såg någon här som har köpt bägge två, gjort lite som så här Visa Mastercard-grej, att jag köper bägge, då äger hela marknaden. Sen tänkte jag faktiskt bränna av här tre svenska bolag också. Och då kan vi börja med till exempel Ferroamp.
Det är de som gör den här chokladen, eller hur?
Ja, precis. Ferroamp, det är bolaget som Twitter-legendaren Professor Kalkyl kallar, citat, ett av de mest intressanta svenska småbolagen de kommande åren. Det var inte dåligt, va? Oj,
nej, det är lovord det här. Nu kommer vi se hur aktien går på fredag.
Många av de här bolagen har ju gått väldigt starkt, som sagt. Så är det för Ferroamp också. Man är upp över 300% sedan noteringen för knappt ett år sedan. Det är en hyfsad utveckling. Så lite kanske generellt får man säga att det gäller väl att leta dippar kanske de här bolagen. Som sagt, när SolarEdge går ner 12%, då är det kanske köpläge. Då får du en helt annan prislapp. För det kan ju svänga ganska mycket. Men Ferroamp är noterade på First North. Har ett börsvärde på drygt 500 miljoner. Så det är en extremt liten spelare ur ett globalt perspektiv. Tyvärr tjänar man inte några pengar än, så att vi har ett negativt P-tal. Men PS-talet, alltså vad man betalar för omsättningen, ligger på hiskeliga 18. Så 18 gånger bolagets omsättning. Det är väldigt, väldigt dyrt, tycker jag. Utvecklar i alla fall lösningar för just energilagring. Och det här är ju då såklart högintressant. Vet du varför?
Varför?
För att solen lyser som bekant inte på natten, som man brukar säga.
Som man brukar säga.
Visste du inte?
Ja. Nej, det var nytt för mig.
Ja, ticken är Ferro med 2 R. F-E-R-R-O. Nästan då som den här Ferro Rocher, den här chokladen som du nämnde här tidigare. Sen tycker jag också Garo förtjänar en liten omnämning. Det har ju varit lite håsat case, lite snackis. Jag vet inte om jag tycker caset är jätteintressant. Samtidigt kan det vara intressant. Man utvecklar olika typer av system inom elinstallation. Men som har gjort en ganska stor rebranding nu för att sälja in då bilden av att det här är ett bolag som sysslar med e-mobility. Alltså, och då handlar det framförallt om de här laddstolparna för elbilar och så. Så grön energi, elektrifiering och sådär. Och även om det här inte är en jättestor del av bolagets omsättning, så är det mycket det man fokuserar på just nu. Så det är nog intressant, och det är lönsamt. Man delar ut en liten skvätt, man har ungefär en dryg procent i direktavkastning. P-tal på närmare 40 kan kännas kraftigt. Och samtidigt så är det ju här då ett riktigt, det är ett småländskt kvalitet, Fabian, med huvudkontor i Gnosjö. Där känner man ju till Gnosjöandan.
Ja, älskar Gnosjö.
Vinst per aktie växt med 17% per år de senaste 5 åren. Omsättningen liknande takt. Det är ett PEG-tal på 9. Det är dyrt.
Fantastiskt.
Det låter riktigt dyrt även för en tillväxtinvesterare. Så vi får se. Aktien är upp 80% på ett år. Jag tycker att det känns väldigt dyrt. Och som sagt, det här laddstolparna är ju inte riktigt... Men inte riktigt där än att man kan säga att det här är ett solitt liksom ESG-case. Eller vad ska man säga, green tech-case. Men vi får se hur Q4 ser ut. Och det här är något att hålla ögonen på.
Du får väl låtsas lite att du är en ängelinvesterare nästan i de här casen. Jättesmå bolag, fantastiskt hiskliga värderingar. Men man kan väl lägga en liten skvätt i portföljen.
Ja, men jag tycker ändå som hittills har jag i alla lön, eller alla förutom Ferroamp är ju lönsamma. Och jag tänker, Garo är ändå ett bevis av liksom kvalitetsbolag. Jag tycker även SolarEdge och Enphase gör intressanta saker med. De här tjänar ändå pengar liksom, och det är ingen tvekan om att det är bra grejer. Jag tycker också att det är intressant att man inte går rakt på solcellerna, för där har vi verkligen enorm prispress på ett annat sätt som jag inte riktigt tror man upplever på den här kringutrustningen. Sist ut dock ska vi ta ett riktigt hög risk case, eller snarare lite mer förhoppningskänsla. Det är bolaget Insplorion, och det kan jag nämna, det har jag ägt aktier tidigare, jag äger dock ingenting just nu. Väldigt, väldigt intressant teknik då, så jag känner att det här måste nämnas. Jag får dock att det är ganska låg omsättning i aktien, men som sagt, ingen av oss äger ju någonting nu, så att det är inte, vi håser inte upp vårt eget case här. Man tar ju fram en sensorplattform som man bland annat kan använda då för att maximera batterianvändandet. Så som jag har förstått det, så är det så att i dagsläget så använder man inte hela batteriet i till exempel en elbil då. Just för att det är så svårt att mäta hur mycket man har kvar. Så att då kan man lämna ganska mycket kvar i tanken. Bolaget vill jag minnas prata om att det är någonstans i storleksordningen kanske 10-20%. Så det är en väldigt stor del av batteriet man inte använder. Med deras sensor då så visar man att då kan man faktiskt mäta det väldigt exakt. Och kör det verkligen till att det börjar närma sig slutet. Vilket betyder att skulle du då få, om vi leker med tanke att du får 20% extra liksom mileage så att säga, ut ur din elbil, så är det en enorm stor skillnad. Så det är intressant. Man gör även luftsensorer också, ska tilläggas, för luftkvalitetssensorer för att mäta luftkvaliteten i städer och sådär. Jätteintressant också med tanke på då diskussioner om hur Kina försöker rensa upp sina städer från smog och sådär. Så väldigt intressant bolag. Men som sagt, man tjänar inga pengar. Och man betalar då price to sales på 33, alltså mer än 30 gånger mer än vad bolaget omsätter får man betala, så det är sjukt dyrt. Samtidigt så växer omsättningen med ett årssnitt på 30% de senaste 5 åren, och aktien har gått väldigt, väldigt starkt. Ticken är INSP och man listade på Spot. Jag tycker det här är ett jävligt intressant bolag och kul att läsa om. Men det är väldigt spekulativt case, helt enkelt. Så, det var en liten överblick över den här sektorn. Jag tyckte att det var några lite intressanta case här. Och tycker ändå man ska kolla på. För det som är roligt här, jag vet inte, varken du eller jag egentligen är jätteintresserad av miljön, höll jag på att säga. Men ingen av oss som tänker investera hållbart bara för hållbarhetens skull. Men jag tycker ändå att vi är intresserade av teknik. Och det här är jävligt spännande teknikbolag faktiskt. För det är ändå en del av dem har börjat ta fram väldigt spännande grejer. Och jag tror det kan finnas en styrka i vissa av de här affären helt enkelt. Och så är det alltid kul att ha en megatrend i ryggen ändå.
Absolut, speciellt de här gräva guldspade höll jag på att säga, men guldspadebolagen där man kan få lite högre marginal och än om man investerat rakt in i the target.
Men vad använder man guldspadar till?
Gräva guld såklart. Vad använder du för spade för gräva guld?
Jag brukar använda en vanlig spade.
Fan vad fattigt. Går det inte bra på börsen för dig?
Ja, verkligen. Jag har inte hittat någon guld än. Ja, men nu har vi pratat, nu är vi klara med PK på EK-delen av programmet då, och då vill du prata om engångsartiklar.
Du, jag vill prata om plast, jag vill prata om blyfärg, jag vill prata om att förgifta miljön så mycket som möjligt via väldigt mycket utsläpp. Nej, men någonting som jag har lagt märke till senaste tiden är ett litet bolag som heter Games Workshop.
Mm, det är för att du inte är någon riktig nörd. Du vet att jag hängde på riktigt Games Workshop-butiken mitt emot gallerian i Stockholm. Där hängde jag alltså med, kanske 2-3 gånger var jag nog där åtminstone per vecka när jag var liten.
Och det är helt sjukt att vi är vänner. Jag vill ju säga att jag vet ju vad Games Workshop är. Jag ska komma in på vad det är. Men jag har aldrig varit där. Och jag shamear ingen som har varit där. Niklas, det är helt okej. Okay. Du får göra vad du vill. Whatever floats your boat. Själv spelade jag WoW. Fick inga tjejer på grund av det heller liksom. Så det är väl samma sak. Men i alla fall. Games Workshop. Brittiskt bolag. Grundat 1975. Främst känt för att producera och sälja miniatyra krigsspel. Det är de här små gubbarna, ni kanske har sett dem.
Och inte datorspel, ska vi vara tydliga med. De har ju för sig datorspel idag som de licensierar ut till. Men det här handlar inte om tv-spel. Det är lätt för folk att tro att det ska vara digitalt allt idag.
Exakt, det är fysiskt. Ni har säkert hört talas om Warhammer. Det är små gubbar du köper, plastgubbar som du målar och sen krigar med i en form av spel. Tänk er till exempel Magic the Gathering om ni har hört talas om det, eller kanske Dungeons and Dragons. Där det är olika, det är kortspel och ett brädspel. Men tanken är ju liknande. Det är ett krigsspel som är fysiskt. Inte digitalt, jag vet, sjukt, den digitala eran.
Och det här är ju en riktig sån nördgrej, för det man gör är också, många köper ju då stora, liksom, lägger ner stora mängder pengar på att det vill köpa rätt karaktärer och måla dem och så vidare. Och du målar ju alltså dem själv, så det handlar ju också om att du måste vara lite duktig på att måla det här. Men sen lägger också folk stora pengar på att bygga upp stora landskap. Man alltså bygger kanske ett stort bord liksom, där man bygger borgar och liksom stora slätter och grejer där de här slagen sen ska utspela sig. Och det var kul att du nämnde World of Warcraft, för det är ju mycket den världen som Warhammer utspelar sig, kan man säga. Det är ju det här, det är orker, människor, dvärgar och så vidare, den här typen av klassiska fantasy-varelser, lite Sagan om ringen-style på det också. Sen har man även Warhammer 40K som är samma sak i framtiden.
Var du en Sagan om ringen-kille eller en Star Wars-kille när du växte upp?
När jag växte upp var jag en Star Wars-kille, sen har jag blivit en Sagan om ringen-kille.
Oj, vad politiskt.
Vad är du då för något?
Jag har alltid varit
kille, bubblare.
Star Trek. Jag har alltid varit en Sagan om ringen faktiskt.
Live long and prosper.
Men i alla fall, anledningen varför det här bolaget är så jäkla intressant är för att det går så jäkla bra för det här bolaget. Vilket inte jag hade tänkt, för att jag kan tänka mig att alla någonsin har sett det här. Alla som lyssnar på den här podden i alla fall, som är lite av den nördigare typen, vilket antagligen alla är som lyssnar på den här podden, för ni lyssnar på en podd om aktier. Men i stort sett, ni har sett någon eller hört någon, eller kanske hållit på med er själva, som sitter och målar gubbar och sen krigar med dem. Men så kanske ni pratar med någon som är 10-20 år äldre, och då känner de också någon som har gjort det. Och så pratar ni med någon som kanske är 10-15 år yngre, och så inser ni, oh shit, de håller också på med det. Och det visar ju på någon typ av staying power. Och helt plötsligt kikar man upp bolaget, och så visar det sig, aha, det går jävligt bra. Så det tänker jag att vi ska ta upp det. Det var en väldigt lång inledning på varför vi pratar om det här bolaget i den här podden.
Men jag tycker också, jag har stött på det här någon gång nu, lite sen, folk på Twitter som skriver om det. Jag har faktiskt också förvånad. Delvis blir man alltid chockad, just det, fast det är ju noterat såklart. Och sen så är det intressant att se att det faktiskt går så bra för det. Tror inte jag skulle kunna tänka mig att det var en sån här business som har växt 1-2% per år i typ 100 år liksom. Alltså att det aldrig hänt, det bara står helt stilla. Men tydligen växer också. Och det är kul, för det ser man ju även på fysiska brädspel överlag. Allt det där har ju börjat få en revival. Folk börjar lyssna på vinyl och sådär igen. Så
brädspel är ju så intressant sektor. Det har ju fullkomligt exploderat. Jag känner så jäkla många som vill spela brädspel. Och jag bara, okej, visst, vi kan spela brädspel. Men det är verkligen så här jättestort intresse nu för tiden. Det var aldrig så när liksom jag var barn, då var det liksom, ska spela Monopol? Nej, helst inte.
Nej, och det har gått mot att göra mer och mer nördiga spel, om man får säga så. Just generellt har ju nördkulturen något som växer väldigt, väldigt starkt. Det ser man faktiskt också på alla de här streamingtjänsterna och det som vi pratade om innan, att den typen av serier går ju väldigt bra. Och folk tack vare internet kan verkligen nischa sig på saker och nörda ner sig saker. Ser man väl på aktievärlden också, att folk blir mer och mer nördiga i det. Men just fysiska spel, brädspel har ju blivit väldigt stort, och som sagt mer komplexa spel hela tiden, och mer prylar till dem.
Ja, men på tal om nördighet, då kanske vi ska dyka ner i siffrorna i det här bolaget då, och förklara lite mer om vad det handlar om. Så det absolut intressantaste, eller det som kommer liksom, om det är himla med ögonen, vad fan är det här? Då kan jag inleda med att säga att omsättningen för halvåret i det här bolaget är upp 20%, vilket är relativt fantastiskt, för det är något som har varit en non-event period. Det vill säga att inga nya upplagor av Warhammer har kommit ut. Så bara organiskt bolaget växt 20%. Och det här exkluderar också julhandeln, då rapportens period slutar den 1 december. Och det visar ju om något den här kraften vi pratar om i de här typen av nischbolag. Och Games Workshop, kärnverksamheten, ja, det är ju försäljningen av de här miniatyrerna fortfarande, trots den digitala eran, är de här små figurerna man målar. De har i stort sett tre intäktskanaler. Du har trade, du har retail och du har online. Trade står för över 50% av omsättningen och växer snabbast av de tre kanalerna, strax under 30% i perioden. Och trade är alltså självägda hobbybutiker som säljer olika typer av tradingkort, brädspel som vi sa förut, Magic och Dungeons and Dragons och liknande, och Warhammer såklart. Och de ägs alltså inte av Games Workshop. Men du går hit för att köpa lite saker, och framförallt så de här hobbybutikerna är kritiska, för de hjälper till att bygga upp communityn kring Warhammer, som är otroligt viktigt för bolaget. För som Niklas precis sa, nu var väl han inne i de här retailbutikerna som ägs av Games Workshop och spelade, men communityn kring själva spelet är otroligt viktigt för att det ska frodas. Har du någon input där, Niklas?
Ja, och där kan man ju säga, i de här butikerna, det de gjorde förutom att sälja prylarna, så är det just där har man ju verkligen byggt upp de här jättehäftiga landskapen och så där folk spelar. Och så håller man ju även, vill jag minnas, att det var turneringar och tävlingar och sånt i butiken. Så det var ju precis som du säger, det var ju ett sätt, det var där man samlades för att spela det här, och de satsade ju då mycket på att bygga coola grejer så att man skulle känna sig, åh, det där vill jag också ha. Och så gick man hem och målade och fixade, och så var det aldrig lika snyggt när man själv gjorde det.
Nej, det är ett hårt liv. Sen har vi retail. Sen har vi retail. Och det är som sagt, det är Game Workshops egna butiker. Står för cirka 30% av omsättningen. Växte endast 7,5%, eller utgjorde endast 7,5% av tillväxten. Växer alltså långsammare än vad de här tradebutikerna gör. Det är ju väldigt viktigt för Games Workshop att öppna sådana här retailaffärer, eftersom det hjälper till med brand awareness och få igång Warhammer-communityt i nya områden. Men som sagt, Warhammer är starkt beroende av den levande communityn, och därav är de starkt beroende av de här tradebutikerna. Framförallt så är det ju mycket mer praktiskt ekonomiskt. Det är oekonomiskt att sitta och öppna massor med egna butiker bara för att sälja Warhammer. Därför satsar de ju väldigt mycket på att växa just via trade. Sen, utöver det, den tredje kanalen som jag sparat till sist, det är online-kanalen och står för cirka 50% av omsättning och växer ungefär 15% också. Men vi har pratat mycket om communityn. Har communityn växt, eller vad händer med den? Håller den på att avta? Vem vet? Jo, jag vet, för jag har kollat upp siffrorna på det här. Det digitala engagemanget på warhammercommunity.com är upp nästan 50% year on year. Och det inkluderar nya användare samt antal sessions per användare. Och det betyder att fans besöker communityn oftare och är mer engagerade med content än någonsin. Vilket är ju fantastiskt intressant och häftigt, helt enkelt. Att man lyckas bygga en sån jäkla community fysiskt och inte bara digitalt. Och sen ska vi hoppa in på det som jag tycker är absolut mest intressant med den här bolaget, för jag fick en riktig chock när jag såg det här. Och det är marginalen på bolaget. Och Niklas, nu vet jag att du har sett siffrorna på det här, men vad skulle du gissa att ett bolag som producerar plastfigurer, vad har de för liksom bruttomarginal till exempel?
Bruttomarginal, fast på plastfigurer, med tanke på att jag samlar objekten då och en form av lek, eller vad man ska kalla det för liksom. Jag tänker att det är väldigt höga marginaler. Jag har faktiskt inte tittat på marginalerna själv, så jag vet inte, men jag skulle vilja säga 40% i bruttomarginal och kanske 20 i vinst.
Okej, du gav ett bättre estimat än vad jag gjorde. Jag tänkte att det skulle vara mycket lägre marginaler. Jag tänkte kanske runt 20% i bruttomarginal och någon procent i vinst. Sanningen är att de har en osannolikt hög bruttomarginal som ligger på cirka 70%.
Men är det någon form av SaaS-miniatyr de säljer då?
Det måste vara det. För att för mig är det fattbart hur de får till den här bruttomarginalen. Och det är helt enkelt på att deras figurer är väl relativt pricey.
Det är jättedyrt. Alltså grejen, egentligen är det inte så konstigt som man tänker på det. För att en liten plast, det finns ju två nivåer. Det fanns det, nu var det många år sedan jag höll på med det, men du kunde ju köpa antingen i plast eller metall. Det fanns ju dyrare karaktärer som var gjorda i någon form av metall också. Men oavsett vilket du väljer, så tillverkningskostnaden per karaktär måste ligga nere på ören. Åtminstone på ett tiotals ören då kanske. För det är extremt små grejer och du kan ju massproducera det. Men sen köper du ett paket. Det här är precis som Lego egentligen. Sen går du ut och köper ett paket. Det finns ju folk som samlar på Lego också. Ja, då kostar det plötsligt det paketet 200 spänn. Och så får du typ fem bågskyttar liksom med, som kostar 50 öre styck att tillverka. Köper du någon som då hjälte eller hero, någon liksom mer, vad ska man säga, dyr karaktär eller större karaktär, någon hjälte eller någonting, ja, då kan du helt plötsligt kanske pröjsa 300 spänn och så får en enda figur som då är gjord av liksom lite tenn eller någonting. Så det är, jag är inte förvånad att de har såna enorma marginaler. Sen tänker jag att det skulle vara väldigt dyrt med allt det här runt omkring med butiker och sådana saker, att det är det som kostar.
Ja, alltså det du säger, när du säger det så maker det ju mycket sens. Jag antar väl att jag är väldigt skadad av alla SaaS-bolag man kollat på senaste åren och helt övergett alla de här materiella bolagen. Ja, det är väl också rimligt att om man då investerar, och rimligt att förvänta sig att den här bruttomarginalen kommer fluktuera utifrån när de släpper nya expansioner eller inte, för det krävs en investering när de ska skapa nya typer av expansioner. Men fantastisk bruttomarginal, de har även en fantastisk vinstmarginal, ligger på 34%, och vinsttillväxten, ja, vinsttillväxten är ännu mer galen, vart 44% year on year, så de växer otroligt kraftigt. Och sen ska vi också gå till det som är väldigt intressant, och det är den här icke-kärnverksamheten. Bland annat så håller man på att utveckla en tv-serie baserad på Einhorn-novellerna, några väldigt kända noveller i Warhammer-serien. Och utvecklingen går enligt management väldigt väl. Allmänt ska jag poängtera att management är väldigt noga med licensiering och är hellre väldigt långsamma och att det blir rätt än att de ska skynda och slå slint och fördärva det här IP:n. Jag sen ska hoppa in lite på licensiering också. Intäkter från licensiering har dubblat per den här rapporten gått från cirka 5 till nästan 11 miljoner pund. Och det här är på grund av ett nytt spel. Och en stor anledning till varför det här kriset är så intressant, det är för att man tror att Games Workshop ska kunna monetarisera sitt Warhammer IP via digitalisering. Så alltså kommer du inte bara ha fysiska produkten, du kommer även ha Warhammer digitalt. Och självklart kan du inte dra ut den här intäkten linjärt. Digitalisering kommer vara lampigt, det kommer ta år att materialisera. Men över tid så kommer troligtvis gå om den fysiska verksamheten om allt sker rätt, för Warhammer IP är väldigt stort, eller i alla fall mäta sig med den fysiska verksamheten. Som sagt, management är otroligt noggranna med påpekat att de måste hitta rätt long-term partners innan licensiering kan ske. Men de säger också att current appetite for Warhammer content är unprecedented, vilket är helt otroligt med tanke på ett företag som har funnits i 45 år och nu är i den digitala eran. Hade man kunnat tro att det var tvärtom?
Det är faktiskt ett sjukt intressant bolag, just de här grejerna. Alltså det är roligt faktiskt. Som du säger, man skulle inte tro att det här bolaget har gått så pass bra och växer så pass mycket. Det är kul case faktiskt.
Yes, och sen när jag sökt runt lite på det här caset är det två risker som har kommit upp om och om igen. Och Niklas, du får väl kommentera om du har någon punkt här. Och de två riskerna jag sett är 3D-printing och den nya digitala generationen. Och jag personligen anser att båda de här två är icke-risker på grund av i stort sett samma anledning. Människor som dras till fysiska spel som Warhammer, Magic the Gathering och Dungeons and Dragons är en väldigt speciell nisch. Det går att printa alla de här tre och folk gör det. Men så länge det finns en officiell produkt som är bra så kommer det ju finnas ett dedikerat fanbase som köper produkten. Kanske kan jämföra det här med tv-spel och pratkopiering. Alla i stort sett kan ju pratkopiera ett tv-spel eller dataspel rättare sagt. Men väldigt få gör det. Varför då? Ja, men för att vara med i communityt och framförallt så kanske du inte orkar göra det. Vi ser ju fortfarande väldigt stark tillväxt trots att vi är inne i den digitala eran. Så jag tror inte att en digital generation kommer matta av den tillväxten. Och framförallt som vi kollade på tidigare med licensiering så växer det också väldigt kraftigt och kommer troligtvis växa kraftigt. Så att även om digitaliseringen skulle påverka den fysiska handeln så kommer det antagligen väga upp för företaget.
Jag kan tänka mig här att, för man ska ändå vara lite försiktig med Games Workshop, det är ju en av de senaste åren det har växt så pass kraftigt som det gjort. Och som sagt, det har varit ändå en trend att just folk har blivit mer och mer nördiga och verkligen hittat, nörda ner sig grejer. Mycket tack vare som sagt internet och möjligheten att hitta då olika typer av subkulturer eller små subgrupper där. Så jag kan tänka mig att det är inte helt nödvändigt eller troligt att man kanske kommer att kunna hålla en sån enorm tillväxt framöver. Men marginalen är så pass bra, prislappen är ganska bra på bolaget. Så att det är fortfarande högintressant. Och framförallt finns det just nu stora möjligheter att bredda, som sagt. För folk i antalet har mer, man vill ha tv-serier och så vidare. Man vill kunna nörda ner sig ännu mer i sitt intresse. Och folk spenderar mycket mer pengar på den här typen av saker. Då. Det är därför det har växt mycket. För att många av de här, idag är det liksom mer okej eller mer vanligt att man är nördig även i vuxen ålder. Och det är ju vuxen ålder man har råd att spendera pengar. När jag var liten, vi hade inte råd att köpa några prylar. Jag hade trott att min brorsa hade hållit på en del också och fick liksom ärva grejer. Men man hade ju inte råd att köpa de här dyrarna prylarna. Medan man som, precis som att man inte hade råd att köpa tv-spel när man var liten. Men däremot när man är vuxen, ja, då har man absolut möjlighet att lägga pengar på de här sakerna.
Absolut, och jag tror det du säger med att senaste åren har exploderat. Jag tror mycket det jag har med just digitalisering, att från att ha varit en väldigt nischprodukt som väldigt få känner till, så är det mycket lättare att lära sig eller att hitta sådana här typer av bolag och sådana här typer av produkter, som du säger, brädspel. Jag tror inte det bara är en produkt av att folk säger nej till digitalisering, utan snarare att det kanske är lättare att hitta. Bara kolla på en hemsida som Reddit, en av världens största hemsidor. Där finns det hur många subforum som helst tillägnat till sådana här olika typer av spel, och har du hittat ett så har du helt plötsligt hittat alla, håller jag på att säga. Så det är mycket lättare att hitta sådana här typer av nischer. Och jag vet inte om, visst, det kanske inte nödvändigtvis behöver gälla för Games Workshop, alla kan göra fel i ett case, men jag tror inte att de här fysiska nischprodukter eller överlag nischprodukter kommer mattas av framöver. Jag tror snarare tvärtom att just digitalisering har kommit öppna upp för väldigt, väldigt många sådana här typer av case, för det blir så otroligt mycket lättare att nå ut till en ny kundbas.
Och sen just det här med fysiska, att köpa fysiska saker istället för 3D-printer om till exempel. Man betalar i så många produkter för känslan. Alltså det är ju något annat att köpa ett äkta konstverk till exempel, ett original, istället för att köpa en kopia till exempel, eller bara en bild på det. Och det är stor skillnad också på att köpa, låt säga, ett vin som har natur skurkork istället för en skruvkork. Trots att egentligen den ena kan vara liksom, det är ingen större skillnad för de flesta, men många tycker att det är en känsla att dra upp en kork. Alltså vi lägger ju väldigt stort värde, menar jag, i mycket psykologiska saker, så att det är en helt annan sak att köpa den officiella produkten i plast liksom, fast det är som sagt bara en liten plastbit.
Ja, det hör du, mamma, det är inte samma sak att skriva ett Pokémon-kortet från skrivaren.
Framförallt de glittriga korten, de funkar inte så bra när man skriver ut dem.
Vet du hur svårt det var? I alla fall, hoppa vidare till nyckeltal, det blir väldigt känsligt. Som sagt, hyfsade nyckeltal på det här bolaget. Vi har ett PE på 28, PEG 0,9. CAGR de senaste 5 åren snittar 18%, vilket är rätt intressant, men som Niklas sa har det ju tilltagit de senaste åren. På samma sätt så är CAGR för vinst snittar 45% de senaste 5 åren. Du har otrolig avkastning på eget kapital, 67%, otrolig avkastning totalt kapital 44%, och som sagt bruttomarginal på nästan 70%, eller ännu bättre, det ligger faktiskt på sexsiffran, 69, och sen nettoskuld minus 2,4% också. Jag menar, rent finansiellt är ett väldigt fint bolag. Dessutom är det ett väldigt litet bolag, internationella mått mätt också. Strax över 2 miljarder pund i market cap.
Ja, roligt case som sagt. Och drog fram lite gamla minnen också.
Ja, det är sånt man lever för, mannen. Det är ju inte billigt, men som sagt, det är väldigt intressant. Och det är väldigt intressant om de kan få snurr på monetarisering av digitala produkterna också.
Verkligen. Äger du aktier?
Jag äger inte aktier. Vi får se om jag äger aktier. Jag försöker hålla en tight portfölj som man sagt.
Vi får se. Det skulle kunna vara en typisk case för vår gemensamma portfölj annars också.
Det är sant.
Så vi flaggar för att vi eventuellt kanske äger aktier när det här släpps.
Problemet,
utgå från att vi gör det, så kan det inte bli arga sen för att vi har pratat om vår egen case.
Ja, det är ju för sig jobbigt att äga en aktie som man är liksom lite emotionellt fäst vid, som jag kan tänka mig att du kan bli. För mycket så här nostalgi.
Nej, det var länge
sedan. Glorious memories.
Jo. Sen tänkte jag bara avslutningsvis, vi hade ju dragit igång en liten serie här som jag kallar för en liten följetong med de här tradingreglerna och sådär från Gartman och Bob Farrell. Och då tänkte jag det här lite kopplat till det som händer just nu. Gartman har då en regel som säger buy that which shows the greatest strength, sell that which shows the greatest weakness. De har lite fin metafor här också. Den blötaste liksom papperspåsen, den går ju också sönder lättast, och den starkaste vinden drar med sig skeppen längst. Jag vet inte, var det en bra metafor tycker du?
En väldigt bra metafor, väldigt fin, väldigt poetisk. Jag ska faktiskt sno den och ta den som en egna och kalla den Fabians
men,
regel för trading.
Vad menar man egentligen med det här? Köp det som visar mest styrka och sälj det som visar mest svaghet. Vad menar man egentligen, Fabian?
Jo, men det är väl det vi brukar prata om, att det finns ju alltid momentum både på uppsidan och nedsidan. Och du får ju välja vilket momentum du vill bli skjutet av.
Och anledningen till att jag valde just den här regeln för att lyfta den här veckan var just för att vi hade då något litet minifall här. Det var ju bara någon procent gick ner här i måndags. Men det är nog intressant, just den typen av händelser är väldigt intressant att titta på. Vilken typ av bolag faller mest? Som sagt, SolarEdge föll 12%, det är ju då ett svaghetstecken uppenbarligen. Medan andra bolag bara kanske föll 0,5% eller vissa gick ju till med plus. Titta efter hela tiden, när man ser sina trender, vilka är det som rör sig mest i trenden? Det är inte så att man vill leta beta till det som följer liksom börsen mycket. Men generellt att titta på vilka aktier verkar generellt ofta stå emot liksom. Jag vill ändå påstå, bara ett slitet exempel nu, men Fortnox är typ sånt som jag alltid tycker ofta står emot liksom, när det är nedgång, att den rör sig på ett annat sätt. Titta efter det, man kan ändå se sådana mönster tydligt, att vissa bolag liksom står emot bättre än andra, och det är den typen av bolag som kommer klara sig i dåliga tider också, tror jag. Sen tänkte jag ta upp från, har du något att tillägga?
Sköter du så fantastiskt fint, min vän. Varför ska jag hoppa in och förstöra?
Sen tänkte vi ska ta från Bob Farrell då, som nämner det. Exponential, rapidly rising or falling markets usually go further than you think, but they do not correct by going sideways. Alltså, exponentiellt, marknaden som rör sig exponentiellt, antingen när de faller då och kraschar eller går upp rejält, kommer alltid röra sig mer än vad man tänker. Och det pratar om återigen här med momentum, att saker ofta kan fortsätta längre än vad man tror. Men det viktiga här är just, but they do not correct by going sideways, det vill säga, det är ganska ovanligt ändå att börsen går upp väldigt starkt och sen har en konsolidering och sen går den upp väldigt starkt igen. Det är väldigt sällan den stannar upp och liksom samlar kraft på det sättet, utan korrigerar den, ja, då gör den oftast det genom att göra ett V neråt helt enkelt, fort ner igen i källan om det har gått upp tidigare. Så det är intressant att tänka på att det är ofta snabba vändningar. Och det kan vara intressant just när det kommer sådana här event som nu har börsen gått väldigt stark. Marknaden har ju någonstans väldigt mycket letat efter en anledning, kanske försöka sälja av lite. Och eventuellt då kan en sån sak som coronaviruset vara triggern. Men annars verkar det bara som att det var köpa dippen, för nu är allting på väg upp igen.
Så länge Fed sitter där och skjuter in likviditet så är det lugnt.
Exakt. Så faktiskt någon rubrik här när börsen går ner 1,5% liksom, och då kommer det ut någon som att investerare begs Fed for keeping interest rate low, typ att de ber att, ja, men se till att hålla räntan låga, lova att hålla knäna och armarna, och jag vet, man har helt tappat fokus på vad de egentligen ska jobba med. Kanske ska ha lite rant om det här med inflation nästa vecka. Jag vet, vi har fått många frågor vad vi egentligen menar när vi säger att man mäter inflationen fel. Kanske någonting vi får ta upp här. Det beror på. Vi har ju så mycket spännande case också vi pratar om.
Pratade vi inte om det i avsnitt 3? Länge sedan.
Det är värt att ta igen.
Ja, nej, förresten, sa jag 3? Jag menade att det inte fanns. Gå inte tillbaka och lyssna på gamla avsnitt. Tack så mycket.
Däremot var det väl typ avsnitt 3 för året. Alltså nu i år så tror jag vi tog upp det också faktiskt lite grann. Men jag har lite mer, jag skulle kanske vilja prata om det. Men nu tar vi och rundar av det här och säger tack för idag. Och då vill vi som vanligt påminna, inget hört i denna podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Som sagt, gör alltid din egen analys. Det gäller alltid. Alla investeringar förknippade med risk och sker framförallt under eget ansvar.
Yes, och vill ni skälla på oss för att vi har dåligt inflytande på era barn, kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod.
Och vill man ha lite Warhammer-prylar till sina barn kanske, kan man väl mejla mig, kan jag se om jag har något kvar hemma hos mamma någonstans.
Exakt, men då måste ni lämna en positiv recension på iTunes, för vi måste få lite mer lyssnare så vi får mer sponsorer, för att jag har inte råd med nya skor till våren.
Tufft liv. Hörrni, sist men absolut inte minst, stort stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka, förhoppningsvis då med nya skor på fötterna
och utan coronaviruset.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.